Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 2 februari 2023. Man vaknade bresig och jävlig efter en av de tyngre förluster jag upplevt som Roma-supporter på ganska länge faktiskt. Det var en riktigt jobbig onsdagskväll.
Men stackare där, höll jag på att säga. Du tycker att det där var jobbigt. Välkommen in i min värld. Där vinner vi aldrig. Jag har inte en titel sen jag flyttade ner till Florens 2023.
Nej, jag fattar.
Det närmaste jag kommit en titel, det är final i Coppa Italia mot Napoli. Och det var då kaoset utbröt. En Roma-supporter fick för sig att han skulle skjuta en Napoli-supporter. Och matchen höll på att bli uppskjuten. Borde ha blivit uppskjuten om jag ska vara helt ärlig. Alltså. För det kaoset som var på Stadio Olimpico från Napoli-kurvan med all rätt, det var fan otroligt.
Du fick ju i alla fall möjligheten att uppleva en asfaltering av Roma i Europa League när Fiorentina
avancerade.
Men den valde du att försumma.
Du, jag har sett Vargas...
ett gäng walesare istället.
Ja, jag har sett många förluster för Fiorentinas del på plats, både i Rom och i Florens, när Cassano och Totti var i farten bland annat. Men jag har också upplevt ett par jävligt mysiga segrar. Jag kommer ihåg ett skott från 35 meter av Juan Manuel Vargas. Otroliga gubben som Corvino hittade, började i Catania. Det var tider det när Ufo och Dainelli och Kröldrup sprang runt i lila tröjan.
Det var det sannoliken, och frågan är om inte Fiorentina då är på väg att i alla fall åstadkomma någonting liknande här, i alla fall resultatmässigt. För nu är man framme i Coppa Italia semifinal. Där väntar Cremonese i ett dubbelmöte efter att lilla Cremonese segerlösa fortfarande i Serie A parallellt med denna cup run, så har man alltså nu slagit ut Napoli och Roma. Roma igår på Olimpico, man gör 1-0 från straffpunkten i den första halvleken. Mourinho får helt enkelt kasta den taktik han valde att starta med, i alla fall rotationsmässigt. Bytte in halva laget i paus, men Zeki Celik väljer då att göra självmål några minuter in i den andra halvleken. Och 2-0 blev en lite för brant uppförsbacke att bestiga. Det var som förgjort. Nu gör ju för sig Andrea Belotti mål i 94 minuten.
Klassmål.
Och det finns en minut att få in bollen i boxen på. Mm. Men då väljer ju Zalewski att liksom
dribbla
och försöka fixa en frispark som inte fixas. Nej. Och så blir det liksom ingenting av det. Men det var ju, alltså Chris Smalling har ett jätteläge, Tammy Abraham har en insida stolpe, Dybala har en frispark som via deflection i muren slickar stolpen. Det var bara liksom...
Det var som förgjort.
Ja, det var som förgjort. Och med tanke då på att det var Fiorentina som väntade i semifinalen. Ett Fiorentina som Roma ändå har liksom ett hyfsat bra track record mot senaste tiden.
Ja, men starta som favorit såklart.
Ja. Så fanns ju alla möjligheter att återigen vara framme i en Coppa Italia-final. I den där finalen så kommer då ett av de tre lagen, Inter, Juventus och Lazio, att vänta. Inter klara för semifinal efter att ha slagit ut Atalanta i förrgår. Ikväll så är det den sista kvartsfinalen då mellan Juventus och Lazio. Det hade då kunnat bli liksom den stora revanschen på Lazio i en cupfinal från, vad är det? Det är 10 år sedan som Andrea Zolli ledde Roma ut i den där jävla cupfinal.
Slingrig väg de italienska klubbarna har varit ute på. Jag tänkte säga Roma, men sen så kommer jag att tänka på Fiorentina och jag kommer att tänka på alla andra jävla klubbar. Så har det varit slingriga vägar.
Ja, men det hade verkligen kunnat bli någonting, och det känns som att så här, år två med Mourinho hade då kunnat så här, gå från okej, vi löser Europa League-spel parallellt med att man vinner Conference League-titeln. År två, man får in Dybala, nu är Wijnaldum tillbaka i matchtruppen. Nu tas liksom nästa steg, man löser Champions League-plats. Och parallellt så spelar man en cupfinal med möjligheten då på en, liksom, en ännu tyngre titel, får man ändå säga. Och då känns det så jävla surt att det slutar som det gör mot ett lag som Cremonese.
Ja, det är så mysigt.
Jag
satt och kollade på Canale Cinque igår på italiensk tv, och Mourinho, han fick liksom en kvart med studion och med reporten på plats. Alltså det var sånt mys, Gusten, så du anar inte. Det var så jävla gött.
Och det är ju som alltid dessa tider, i synnerhet senaste åren, med tanke på vad liksom pandemin och VM i Qatar har gjort med spelschemat. Det är komprimerat, det är match typ var tredje, var fjärde dag för de flesta lagen. Du kommer behöva rotera ditt lag. Du kommer vinna väldigt mycket på att ha en bättre bredd än dina motståndare i din trupp. För det är väldigt få matcher som du ställer ut ditt bästa lag
lite,
på benen.
Lite det januari Mercaton var till för. Minuter.
Absolut, absolut. Men i det här fallet, alltså, nu försvarar ju Mourinho sina val in i döden på presspodiet efteråt. Och det är väl inte så konstigt, tänker jag, eftersom han nog känner att det här är på mig. Men jag kan tycka att med Empoli hemma på lördag borde varit söndag. Det är något jippo som omöjliggör.
Nej, men så här, jag tycker att det finns liksom anledning att ta just det här rotationen. Det är någonting som jag brinner lite för att prata om också. Men det är fullständigt fundamentalt att under en säsong rotera, speciellt när man har lite tunnare trupp. Och jippot du pratar om är ju en rugbymatch på Stadio Olimpico. Så Roma kan inte spela på söndag utan får spela på lördag istället. Och det betyder ju hur mycket som helst. En dag, 24 timmar i de här sammanhangen betyder hur mycket som helst. Dybala har varit kristall de senaste åren, det vet alla om. Och det pratade Mourinho om också, att visst, jag hade kunnat spela Dybala från start, men då kanske jag hade haft honom ute en månad, en och en halv. För så har det sett ut när vi har pressat honom och när han har blivit pressad tidigare. Så ser liksom alla våra tester vi gör, alla fysiska tester och så vidare, så här, säger att han klarar inte av att spela var tredje dag. Och han gör ju ändå 4 byten i paus och i 57:e minuten kommer Tammy Abraham in. Så han gör ju 5 byten liksom direkt i andra halvlek. Och det får effekt. Sen, alltså jag förstår frustrationen att vara liksom tränare i Roma och inte ha den breda truppen och de möjligheterna att rotera och ändå få ett slagkraftigt lag på banan. För jag tycker att det var jävligt tydligt med Roma. Man kan tycka att de här Cristante och Tahirovic och allt vad de är liksom tillräckligt bra spelare för att slå Cremonese. Men har Cremonese dagen, då är de inte tillräckligt bra. Och hade man startat, så håller jag med om att då hade säkerligen sett annorlunda ut. Alltså Chris Smalling som kommer in sen i den andra halvleken, han hade inte varit med om det där första misstaget i den första, utan han hade styrt upp det. Så att det är klart att man på ett sätt kan tycka att han roterar bort det, men det är också enkelt i efterhand att säga det. Jag förstår valen, det finns inget rätt eller fel här, kan jag tycka.
Nej, alltså, det är alltid lätt att sitta i told you so-båten.
Jo, men här,
när facit
här,
har liksom spelats
ut. Jo, men det finns
ut.
Ju situationer och så finns det situationer. Det finns tillfällen där tränaren gör mer fel eller mer rätt i de här rotationerna. Mm. Här tycker jag att Mourinho ändå gör rätt.
Jo, men jag tycker att du absolut har några poänger. Jag håller inte riktigt med om den enorma skillnaden 24 timmar gör, i synnerhet när det
fast
är en
det
spelfri vecka som väntar efter. Och det, alltså så här, det är ändå...
Det gör ju skillnad för Dybala.
Alltså, så här, ja, det gör skillnad. Jag tror att vi har nog bara olika åsikter om hur mycket skillnad det gör. I och med att han kunde spela 45 minuter igår utan problem.
Nej, men det är ju risken.
Det är klart att det är en risk. Men det är väl
det är
en risk. Det är klart att du ställer ut 11 spelare på banan, så riskerar du att få liksom alla skadade.
Roma går ett Champions League-race som är jävligt viktigt.
Ja, men det är väl klart att
tappa så här, Dybala i 45 dagar och riskera det. Det är klart.
Jag är den första att förstå att man kan inte bara stirra sig blind på kommande match i form av nu använder vi alla resurser vi har, utan att tänka på vad som väntar om 3 dagar, vad som väntar om 6 dagar, vad som väntar om 10 dagar och så vidare och så vidare. Men man måste ju också kunna värdera att här har vi en 90 minuter. Det finns inget dubbelmöte, det finns ingen retur att rädda upp någonting. Det här är vår bästa chans på en tung titel den här säsongen. Det är Cremonese som väntar hemma. Att också rotera bort sina bästa spelare, ställa ut det där laget, det har man ju varit med om hur många gånger då i sitt liv? 10 000. När en för stark rotation också sätter sig i ett laget att okej, det här är ett lag som redan har tagit ut segern i förskott. Det är ju ofta...
Men vad ska man då göra med spelartruppen om du har en spelartrupp liksom på 20-25 spelare? Alltså någon gång måste du ju spela dem. Hemma mot Cremonese. då måste du ju spela dem.
Jo, absolut, men jag tycker att det är...
Om du har en viktigare match, eller en match 3 dagar senare.
Ja, men jag tycker att det är för många, det är en för stor rotation och handlar det om speltid och minuter, vilket liksom fysiologin gör, då tycker jag att i en sån här match, en sån här uppgift, ställ ut tillräckligt många från början. Gå för 1-0, gå för att liksom döda den här matchen. Hade det stått 1-0 till Roma eller 2-0 till Roma, ta av, gör 5 byten och ta av dem då. Så kan liksom reservgänget lösa en liksom cruise-seger.
Men sen måste vi också verkligen förstärka för de som inte har sett matchen att Roma borde ha vunnit där. Alltså det är så mycket slump inräknat och marginaler som är emot. Jag menar, 2 stycken, 1 självmål och 1 megamisstag. Och jag kan tycka också att Rui Patricio kan ha gjort det bättre också när han kommer fri, men vi ska inte hänga honom. Och sen alla de missade chanser som Roma ändå skapar.
Jo, men visst,
borde haft 1-0 tidigt på Tahirovic till exempel. Och
sen har ju Cremonese, de har ju lägen att liksom göra 3-0 och stänga det innan det blir ens spännande.
Men då är vi redan vid 2-0 Cremonese, så att då är matchbilden, liksom, då har ju slängt in allt. Då är det El Shaarawy, det är Tammy Abraham, det är Dybala, det är liksom varenda offensiv spelare som finns i den där truppen. Belotti, ja men du hör ju.
Man är oerhört jävla frustrerad i alla fall att det slutade som det gjorde.
Ja, man är glad.
Och jag känner ett stort och starkt hat mot världen.
Ja,
och livet i denna torsdag förmiddagsstund.
Från andra sidan då, om vi nu är inne och pratar om cupfotboll, så kunde ju Fiorentina mönstra kanske det bästa laget på länge med Nico Gonzalez tillbaka och med Amrabat kvar i Fiorentina som har bett om ursäkt, precis som Saniolo. Du har hängt med på vad som har hänt här, eller?
Mm.
Båda två var ju på väg bort. Det vart ingen Bournemouth och det vart ingen Barcelona för Amrabat. De försökte ju låna honom.
På adress. Klart,
det är viss skillnad. Och det kan man ju också, det hade man inte riktigt sett framför sig för 2 år sedan att Sofie, som han kallas, skulle liksom vara aktuell för Barcelona och Saniolo för Bournemouth. Men det som har hänt efter är i alla fall att Saniolo har sträckt fram handen och bett om ursäkt och Sofie har gjort samma sak till alla. Och det var lite intressant igår när han kom in Amrabat, för han startade inte. Det var också förvånande att Vincenzo Italiano tog med honom i den här matchtruppen. Eller, det var i alla fall många som var förvånade.
Hade Amrabat också försökt stämma Fio, eller?
Nej, det hade han inte gjort.
Inte som Saniolo menar.
Nej, han hade bara lagt ut lite grejer på Instagram. Så mer var passningar till Fio. Alltså så här, passningar, han pratade om livet. Att så här, så där, chanser dyker upp en gång och då gäller det att man drömmer hela vägen. Ja, men, och tar vara på dem. Och
det var ett sånt där läge av fönstret där fotbollsspelare blir tänkare.
Exakt.
Jag vet inte om du såg Rafa Leaus Instastory igår.
Nej.
Då la han upp en bild på sig själv när han står framför Eiffeltornet i Paris. Mm. Och det är ju en symbol så tydlig som någon för en klubb.
Och så de har det ju till och med i sin logga.
Och så skriver han då bara som en liten text: "Don't lose yourself trying to please someone else."
Okej.
Okay. Står han och tittar ner i marken. Och det är liksom...
Ja, det är...
En svartvit läggning av bilden.
Det är långt ifrån kontraktskrivning på Leao med Maldini. Men Sofie fick i alla fall, nu fastnar jag på det, men jag är ju sådär. Amrabat fick spridda budrop, men det var inte så en enad Frankie. För annars var ju stadion enad, man hade kraftsamlat, precis som i Rom. Det var 21 slutsålda tror jag. I rad för Roma då, mot Cremonese. Men så har det inte riktigt sett ut i Florens. Dock igår så hade man kraftsamlat. Man skulle bara till den där semifinalen och vinna över Torino.
Ja, och en bra insats senare så var det väl ingen som orkade bua ut Amrabat.
Nej, men det är roligt eftersom jag brukar prata om att det behövs 2 bra matcher och sen kanske något mål. Sen är man omfamnad av supportrarna igen och det kärleken blomstrar. Men här gjorde han ett hemlöp, Amrabat, vann bollen och då började applåderas.
Då var det glömt.
Glömt. Och bara liksom en glidtackling.
Då var det öppen famn.
Så var det och sådär. Men alla vet ju att han kommer gå i sommar. Så att nu är det bara att vara professionell, prata så lite som möjligt och tackla så många som möjligt. Men det var ett fint Fiorentina i alla fall, det finaste kanske hittills i år, och Luka Jovic får göra mål. Bara en sån sak. Ikoné går in och ser ut så där bra som alla pratade om att han skulle vara. Och Barak är nu 100% Fiorentina och blir den här mittfältaren som faktiskt supportarna kan känna kärlek till och ska vara kvar i klubben. Han har ingen större klubb med största sannolikhet att gå till. Nej. En mycket större klubb. Så det blir nog många år tillsammans med Bark, och jag tycker att det är en jävligt bra fotbollsspelare. Så jag är glad över det. Jag är liksom motsatsen till dig.
Ja.
Nej, men jag myser med Mourinhos presskonferens. Jag myser med en glad Vincenzo Italiano. Han var så där också. Du vet när du är lack glad. Man liksom, hur kunde jag säga? Liksom.
Ja.
Där var han. Och det var härligt. En härlig kväll.
Ja, nej, men jag kan ju i mitt mörker känna glädje för din skull. Men då blir det också liksom ännu deppigare, för att det hade varit så fint att ta varandra i hand igen och åka ner till semifinalen.
Men du kan få följa med till Cremona om du är sugen. 4 april.
Jag tror faktiskt att jag skippar det.
Jag ska ner till Rom och möta Roma med tjejerna, och sen ska vi upp till Florens och möta Fiorentina. Och det är den 1 april.
Okay.
Och sen den 4 så är det Cremona, så då stannar jag kvar, vet du.
Det låter som ett riktigt bra tänk.
Ja. Kimpa Wirsén, ge mig en stor härlig fanfar. Toto Balotto säger varmt välkomna ner i båten till snabbare. Och för alla er som har väntat och önskat Toto-tripplarna, så kan vi också säga välkommen tillbaka till Toto-trippen. Vad är snabbare? Jo, men ni har säkert sett dem på tv och alla kan väl gingen vid det här laget. Men det är ett svenskt spelbolag. Och jag tänker att när det är stark kulturell förankring och inga så här små, störiga, mindre skrikiga spelbolag, så känns det mer stabilt. Det finns resurser. Och när jag säger stabilt så förstår ni att det är en trygghet att spela där. Jag vill bara inledningsvis säga att vi har en välkomstbonus till alla. Nu när vi flyttar över hela maskineriet som är Toto-trippen. Och välkomstbonusen, vad är då den? Jo, man får upp till 2500 kronor i välkomstbonusen. Och den kan användas på alla produkter. Så även kasino och sånt, om man tycker det är kul. Vi kommer, som vi alltid har gjort, lägga ut Toto-trippen i våra sociala medier. Så du bara klickar sig vidare där, så kommer man rätt in. Vi har också en landningssida så man får den här välkomstbonusen. Är det någonting annat som är nytt med Toto-trippen? Ja, faktiskt. Vi har förbättrat den lite. För ett problem som vi tycker var tidigare, det är att oddsen var stationära. Så att saker och ting händer. Mbappé blir skadad. Neymar bryter foten samtidigt. Och oddsen går upp på PSG och vi har spelat doggen och så vidare och så vidare. Saker och ting händer. Nu presenterar vi den nya Toto-trippen tillsammans med snabbare. Med rörliga odds. Jajamensan. Och vad är då Toto-trippen den här veckan? Jo, vi har gjort det enkelt för att alla ska hänga med. Så vi har tagit 3 stycken raka segrar. Fiorentina rakseger ser otroligt bra ut här nu med spelare tillbaka, som jag nämnde, inte minst då Nico Gonzalez, men spelare i form också. Manchester United, ett lag som alla har väl hängt med på det. Om man inte tror på det vi alltid säger i Toto Balotto, så tror jag att alla objektivt kan säga att de har någonting på gång. Och sen tror vi också på Inter i derbyt. Ett Inter som ser bra ut för dagen, vann Coppa Italia, spelade tidigt på veckan också, vilket är viktigt, så de får ordentlig vila. Men inte minst då med Milan och deras kräftgång. Tillsammans så har vi satt upp den här trippen med rörligt odds alltså. Ni hittar den på snabbare.com under sportsboken. Vi skickar ut länkar också så att alla kommer hitta den här. Vi säger varmt välkomna ner i Toto-båten till snabbare. Nu kör vi!
Vi stänger Coppa Italia för nu. Det var ju en midweek som innehöll en hel del annan cupfotboll. Jag hade en ruskig multipelskärmkväll igår. Såklart fullt fokus på Romas cuputtåg mot Cremonese. Men jag var också väldigt intresserad av någon form av reaktion på Bayern Münchens omstartresultatrad här. Man mötte Mainz på bortaplan i DFB-pokals åttondelsfinal. Joao Cancelo, han tog ju flyget från Manchester huxflux i slutet av fönstret och blev Bayern Münchens spelare. Du vill säga något?
Jaha, nej, jag tänkte bara säga DFB Pokal. De har inte kommit in i framtiden. Il Calcio Moderno har inte riktigt kommit till den tyska kuppen än. För de var ju väldigt tydliga i TV, italiensk TV igår, med att den italienska kuppen numera heter Frecciarossa. Alltså det italienska snabbtåget som är inne och sponsrar och har köpt namnrättigheten. Så det är liksom Coppa Italia Frecciarossa, men programledaren, alltså hon kunde inte bara säga koppan, utan det var rätt av liksom, ja. Frecciarossa, och då är det roligt. Det är väl härligt då att tyskarna står emot.
Ja, det är väl som de som liksom nitiskt kör OBOS damallsvenskan.
Ja, exakt.
Och inte bara damallsvenskan.
Exakt.
Den ska in där.
Jag hade ju fullt stått med DFB på Kall O-ban eller någonting. S-ban, det är pendeltåget har lärt mig.
Det var som, var det inte byggföretaget Beijer som tog över Sweden Hockey Games?
Var det?
Det heter Beijer Sweden Hockey Games.
Okej.
Okay. Okay. Ja, självklart. Nej, men hur som helst så har ju Bayern München, de har ju haltat lite efter omstarten här med ett par poängtapp. Men nu kände jag att så här, är det inte dags för dem att stämma i bäcken och visa att, nej. Ni kan nog räkna med oss här nu när det är dags för åttondelsfinal fotboll i Champions League.
Ja, precis.
Så då ställer de ut Jan Sommer då i mål eftersom han ersätter långtidsskadade Manuel Neuer. Utöver det då, Pavard, Upamecano, De Ligt i en treback. Kingsley Coman och Cancelo på varsin kant. Joshua Kimmich, Leroy Sané, Jamal Musiala centralt, Choupo-Moting och Thomas Müller i en liten släpande roll runt om där bakom. Gjorde 4-0. Hade bud på betydligt mer och Bayern München såg så där skräckinjagande ut igen. Noterar vi.
Vad hittar du den matchen?
Vadå hittar du den matchen?
Vad såg du den?
På spelbolag.
Ah, okej.
Där finns ju det mesta som inte täcks av svensk TV.
Jag bara tänkte om någon hade köpt rättigheten till DFB Pokal, vilken stor heder till dem.
Noterade också parallellt då Leipzig seger mot Hoffenheim med Emil Forsberg i en framträdande roll återigen. Vet inte om du har sett det, men Dani Olmo är ju trasig och tränare Marco Rose har ju sagt att vi behöver ingen ersättare, vi har Emil.
Perfekt.
Stark signal.
Kanske kan börja 90 minuter snart. Alltså Jannes lite slipper sitta här i Toto Balotto och rada upp 57, 61, 17.
33 minuter, 59 minuter, 34 minuter, 54 minuter, 90 minuter, 8, 63 minuter, 1 minut, 8 minuter, 58 minuter, 32 minuter.
På det så tycker jag att Barcelona imponerade stort när man borta besegrade Real Betis. Nu blev segersiffrorna förvisso bara skrivna till 2-1, men Jules Koundé gjorde ett märkligt jävla självmål i slutet av matchen. Det var närmare 3-0 än 2-2 om vi säger så. Men Lewandowski var ju tillbaka efter tre matchers avstängning. Ser ju hungrig ut, den där jävla polacken. Mm. Och jag tror faktiskt, med tanke då på att Manchester United avancerar här till en ligacupfinal, man jagar Champions League-spel i Premier League, man är kvar i FA-cupen, man har dessutom inte världens bredaste trupp när det kommer till slagstyrka. Jag kan tänka mig att Barcelona som då ska möta Manchester United i Europa League-slutspelet här i omstarten. Jag ser Barcelona liksom trycka till United. Med det sagt är jag jätteimponerad av liksom vinterns Manchester United, såklart. Jag tycker att Erik ten Hag förtjänar jättemycket lovord och ros, vilket han har fått av inte bara oss utan en hel fotbollsvärld. Men jag tycker alltså, så här, i matchen mot Arsenal, jag vet inte vad du säger, nu var ju du väldigt liksom, du var ju positiv till Uniteds insats i den matchen, men jag kan se Barcelona göra någonting liknande som Arsenal mot Manchester United här, där de liksom de passar nog Manchester United ganska illa, kan jag tänka mig. Och sen så har man då en ganska så...
Det du försöker säga är att de är väldigt lika Arsenal.
Inte lika Arsenal, men de är i ett slag och de är on a mission. Precis på samma sak, på samma sätt som Arsenal. Och det är ju United också. Men det finns lite inhemska cupuppgifter att tänka på. Det finns ett Champions... Alltså, Barcelona är Barcelona. Och någonstans så ska man komma ihåg att Robert Lewandowski, han går inte till Barcelona för att åka ut i Europa Leagues kvartsfinal och komma tvåa i ligan. Här ska det vinnas titlar. Jag vet inte, det var liksom så här, nya injektioner i både Barcelona och Bayern München. Nu har ju Barcelona gjort en jävla bra resultat av det här 2023. Men det har väl varit betydligt liksom starkare poäng än imponerande insatser hittills. Jag tycker att man verkligen gjorde det riktigt, riktigt bra.
Jag tror att inför helgens omgång och den fotbollen som ska spelas innan Champions League kommer igång, ska man hålla ett litet extra öga på de åttondelsfinallagen. Och jag tror att så här, pratar man i spelsvängar så kan det mycket väl vara så att vissa av de här lagen nu börjar växla upp. De kanske har gått lite tyngre träning och det kanske har påverkat deras insatser.
Och på tal om rotation, alltså med att spelare behöver vila. Lewandowskis tre matchers avstängning här, den behöver nog inte vara sådär helt fel.
Nej, och det kanske är det Pep Guardiola pysslar med också. Han har ju roterat väldigt mycket och det skulle då kunna, om man jämför med hur det har sett ut och hur resultaten har varit, skulle det kunna ge en hävstångseffekt då till de här åttondelsfinalsmötena.
Mm, verkligen, verkligen. Nej, så att jag imponerades faktiskt ganska mycket av både Barcelona och Bayern München igår. Men frågan är om det inte var något helt annat som är det störst utslag på min radar igår kväll. Utöver då Romas cupdebackel. Follarin Balogun. Han har ett namn som hittills inte har satt sig uttalsmässigt. Och visst, det finns ett gäng Arsenal-supportrar som lyssnar på det här nu och som känner att, jo då, det har det. Men då vill jag säga till er att nej, det har inte det. Det har liksom inte så här internationellt satt sig ett uttal på denna 21-årige anfallare som alltså är utlånad från Arsenal till Rem. Du minns att vi pratade lite Rem, dels med Niva runt årsskiftet där. Men också i måndags efter att man tog en stark poäng borta mot PSG. Mm. Gjorde han också mål. Han kvitterade i den 95:e minuten. Igår så gjorde han då hattrick när Rem slog Lorient med 4-2. Och Rem lyfter i tabellen från botten, men det är ju inte det som är liksom grejen här. Utan grejen är att Follarin Balogun. Jag vet inte, vad känner du liksom ligger bäst i
munnen? Balogun.
Balogun, ja men förnamnet då?
Follarin. Det låter som något taget, det låter som ett namn taget ur Sagan om ringen. Follarin Balogun. Det är liksom en alv.
Ja, exakt.
Jag tror att han är en alv.
Ja, kanske, kanske. Han leder i alla fall skytteligan i ligan här nu med 14 mål. Och då kan vi, alltså så här, vi behöver inte räkna upp vilka spelare han tävlar mot i den ligan. Och i synnerhet då från PSG. Men att Arsenal liksom parallellt med det man gör hemma i England och i Premier League och med det liksom laget Mikel Arteta har under ganska lång tid här nu börjat bygga ihop, och det kanske saknas en pusselbit här, en pusselbit där, men det mesta är liksom på plats. Parallellt med det så har man alltså en 21-årig megatalang som
har gjort fler mål än Mbappé i ligan.
Exakt, i ett lag som Rem. Jag tyckte att igår var det någonting som bara så här, ja, han är the real deal.
Kul, och kul att ha någonting annat än de stora stjärnorna i PSG att följa. Mm. Men inte bara, för att det finns ju saker med den franska fotbollen som jag tycker är sexy nu.
Jag trodde du skulle stanna kvar i Rem.
Ja, men jag ska tillbaka dit. Jag ska tillbaka dit. Men om du hade sagt jag vill gå till den franska fotbollen, då trodde jag att du hade pratat om Marseille. Ja. Och MS som gör det väldigt bra, de ligger och skuggar PSG precis där bakom och bara väntar på att de ska tappa poäng så att de likt blodtörstiga vargar kan gå om och vinna en seger.
Och då hade det blivit ges då givetvis choka.
Då hade det, exakt, men det hade blivit poetiskt vackert med både en Napoli och en OM-seger, två sydlag som har haft det stökigt under väldigt många år. Och de har gjort det väldigt bra på värvningsfronten. Bland annat så har de ju värvat marokkanen Unai, som vi hade som stjärnskott, tror jag, i det marokkanska laget, i Tutski Balutski. Mm. Vi trodde väldigt mycket på honom. Och,
från Angers.
Från Angers. Han har kommit in, gjorde sin första match, mål direkt. Och OM fortsätter att flyga. Och jag såg lite av den här matchen. Han ser ju otroligt bra ut, alltså Unai. Så det är som att han har tagit ytterligare ett kliv i ett bättre lag, där man hoppas då om talanger.
Okej säsong för honom hittills.
Otrolig jävla säsong. Fan vilken mål han måste sväva på.
Jag tror inte han tänkte när Angers liksom samlades i somras att i början av februari så kommer jag ha ett historiskt VM i ryggen och ha gått till Marseille och göra mål i debuten.
Nej, verkligen inte. Även om man kanske tror på sig själv och har stort självförtroende så är det här nog jackpot-säsong så här långt.
Ja. Nej, men kul då att du också hajade till kring en spelare den här veckan från Frankrike. För det är inte allt för ofta vi är där. Men både Balogun och Unai, the real deal-gubbar.
Verkligen.
Det slår vi fast. Kort bara, coach. Tillbaks till Rem. De har ju en tränare, en belgare som heter Will Still. Det är kul. Ja. Han heter Will Still och han är född 1992. Han är 30 bast. Och
tre år yngre än dig.
Så ser det ut.
Samma ålder som många fotbollsspelare. Man trodde ju väldigt mycket på 92-generationen. Inte bara den svenska 92-generationen som gick och vann U21-EM.
Nej.
Med JG och allt vad de heter. Enda jag kom på var JG. Jag tänkte säga också Vigge, det var det som liksom stoppade mig för att inte gå till Josef Baff.
Han var ju någon helt annan då.
Va?
Det är det man ska komma ihåg. Han var ju någon helt annan, Victor Nilsson Lindelöf.
Exakt.
Han var ju liksom en joker som fick spela högerback.
Jo, men han var ju petad i truppen till förmån för Emil Kraft. Eller han kanske skadade sig så han inte var med.
Minns faktiskt inte. Jag vet bara att Victor Nilsson Lindelöf kallades in
som joker då,
och
kan vi säga det?
Som mittback fick vikariera som högerback.
Josef Baffo var i alla fall med det.
Verkligen.
Skrivits mycket om honom här nu under januarifönstret. Han var på väg någonstans.
På väg att stanna i Halmstad.
Allsvenska Sillin har ju liksom nått även Superettan, snart också Division 1.
Ja,
det är ju en stor apparat. Vilket är glädd så att för att produkten Allsvenskan blir sexigare och sexigare.
Ja, ja, absolut, absolut.
Och den kan liksom leva sitt eget liv och det tror jag någonstans är fundamentet för att Allsvenskan ska finnas. Mm. Att vi lever just vårt eget liv.
Ja, men verkligen. Ville du droppa några andra spelare från U21?
Nej, det behövde jag inte göra.
Nej. Jag tänker spontant, alltså Karlgren dyker upp tidigt.
Jo.
Och sen så har du ju Il Capitano då, Oskar Hiljemark.
Oskar Hiljemark var där och sen så...
Tibbling är ju din gubbe.
Ja, men han är väl 93.
Ja, men han var med.
Ja, men var han fundamental?
Han var bra.
Han var ju med året efter sen också.
Abbe Kalili
var med.
Just Milosevic.
Ja.
Isak Kiese Thelin var ju radarpartner med JG på topp. Anywho, Will
Steele in det. Giges. Alltså, det är så mycket negativt kring honom hela tiden. Sådär. Jag känner ju fortsatt, nu är han i AIK så jag känner stor kärlek, men alltid uppskattat Gige och hans sätt att föra och röra sig på för att det går så mycket emot det svenska stugsamhället. Så vi kan bara lyssna på honom efter Danmarks match.
Jag tycker det är dags för dem att åka hem.
De kan åka hem. Många har säkert sett den här bilden nere från AIKs träningsläger på JG. En stillbild från när han vänder sig om, snurrar runt i någon avslutsövning. Han ser inte ut att vara i toppform. Är du teamat oj 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 vad otränad han ser ut? Eller oj oj oj, ni fattar inte hur mycket den där GPS-puckvästen smiter åt och trycker ut övrig torso.
Exakt.
Som då liksom vissa inom AIKs organisation vill antyda att det är GPS-västen.
Det kan vi skita i, så bara låta han prestera på plan, vilket han säkerligen kommer göra också när svenska kuppen är igång. Men jag är någonstans mitt emellan där sanningen är.
Vet du vad jag, alltså,
han är inte i 100% i form, men det är också i början av februari. Sen är han inte så där fet som bilden låter visa.
Vet du vad jag känner mer och mer, starkare och starkare kring John Guidetti? Att han är den här spelaren som liksom så här, det är väl skitsamma han ser ut.
Exakt.
Han kommer bara bedömas på mål.
Exakt.
Och ju fler mål han gör, desto gladare blir jag.
Han
syns runt Stureplan eller ligger på soffan och käkar chips eller trycker en kebab och liksom så här, ser ut att väga ett par 5 kilo för mycket.
Men han ser ut som han gjorde en gång i tiden.
Ju fler kilo desto bättre, om det hänger ihop med att han gör mål och är bra i Allsvenskan.
Ja.
För då någonstans så liksom verifierar han den gamla sanningen att allting inte behöver vara att du måste vara i toppen av fystesterna.
Nej, men jag är lite trött på liksom, att du måste vara The Body och Lewandowski, Cristiano Ronaldo.
Ja.
Jag förstår ju liksom att fotbollsutvecklingen går till att man gör screening varannan vecka och det är jojo-tester och allting.
Och det är så stora pengar att det är klart att klubbarna liksom,
absolut.
De tänker inte chansa.
Du kan i alla fall hålla dig i form. Men Gabriel Omar Batistuta fyllde ju år igår. Jag la ut en bild på min Instagram när han ligger och dricker en drink vid en pool. Och han ser ju ut så som fotbollsspelare såg ut på 90-talet. Mm. Det vill säga så här, absolut inte deffad som man ser magrutor. Absolut inga jävla bröstmuskler som sticker ut. Däremot ben och mage och liksom allting sånt där. Det är kraftfullt. Men underutfettet är liksom inte nere på 6-7%. Det är inte så att hon fryser när ett moln skuggar solen. Och jag har liksom inga problem med det. Och kanske gå tillbaka till då vad allsvenskan är. Alltså om vi nu ska vara mot den moderna fotbollen,
så ska det vara människor.
Så ska det också vara människor. Det ska vara människor med 10% underhudfett, inte 6%. Det är helt okej, för de kommer.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Sorry. Om John Guidetti presterar...
10 är en jävla drömsiffra.
Ja, verkligen. Men 12 då? 12 kan man ligga på. Det kan ju vara något så här go to.
Han får gärna, han får gärna ligga på 14.
Ja, absolut. Mm. Nej, men om allsvenskan nu ska vara en alldeles egen liten verklighet i fotbollsvärlden, då jag tror heller inte att det är viktigt för John Guidetti att 80% underhudsfett. Det spelar liksom ingen roll för hans prestationer. Nej. Han kommer göra mål med...
Jag tror inte 3%...
Bara han är nöjd, det är snarare mentalt. Liksom.
3 procentenheters skillnad i kroppsfett är inte skillnaden på 5 mål.
Nej, och är det en kebbe 2-3 gånger i veckan och lite fetare och han är nöjd, mentalt i fas,
då räcker. Jag skulle vilja rikta mig till alla som lyssnar på den här podden som har liksom hjärtat i allsvenskan och hjärtat i den svenska fotbollen, att Det finns någonting väldigt liksom utrotningshotat i att allsvenskan fortfarande huserar människor som fotbollsspelare. Mm. John Guidetti är en människa av kött och blod, fel, misstag, känslor och alla andra liksom delar som utgör den här arten av däggdjur. Jakob Bergström i Djurgården, en annan, superälskad redan av alla Djurgårdssupportrar. Varför då? Jo, men han är en människa. Han är inte termobyxor för återhämtning, ingenting i skallen och FIFA 24/7 utanför fotbollsbubblan. Och en liksom legosoldat som går efter pengen så fort tillfället dyker upp. Jag säger bara att de spelare som någonstans visar att man kan göra skillnad på en allsvensk fotbollsplan eller på en fotbollsplan överlag utan att man är i topp av fystesterna och inte har ett enda liksom skelett i garderoben vad gäller karaktär och fysisk inställning, de måste vi skydda. Vi måste vara liksom, vi måste vara försiktiga med att häxjaga de spelarna.
Mm. Sen förstår jag banten i det.
Jag fattar också banten.
Men där har du problemet.
Men man måste ibland förstå liksom, vad ligger det för insats i en sån här band.
Du är inne på någonting mycket djupare här. Egentligen. Alltså, vi har problem för att vi har ena foten i den moderna fotbollen. Och så har vi ena foten. Och det är den foten som står djupast rotad. Att vi är mot VAR, vi är, liksom, vill ha våra bengaler.
51%-regeln.
Alltså den är den som är djupast rotad. Men vi står ändå med en fot och håller på och tår in i den moderna fotbollen. Och till exempel då när vi kommer till diskussionen om John Guidetti och hans eventuella fetma. Så
fetma?
Jag kände att jag ville säga det. Det lät härligt på något sätt. Jag säger inte att man måste bestämma sig. Banten ska såklart finnas. Men det finns också inslag av att man vill stå där med liksom ena tån doppad i den moderna fotbollsgröten. Och det, skit i det. Det är väl det som är budskapet, tycker jag.
Exakt. Så att även fast man inte håller på AIK, även fast man inte liksom supportar John Guidetti, jag tror att det större liksom budskapet som finns i att han lite rultig gör det bra i allsvenskan. Exakt. Det betyder mer än vad många kanske tror.
Fanfar, Anneli Mann är tillbaka i Toto Balotto och det känns ju så härligt. Sveriges bästa nätbutik när det gäller uppdaterat mode för den yngre mannen. Och ja, vi 40-plussare går faktiskt under den kategorin också. Vad en Anneli Mann vill påstå, i alla fall jag. Hörrni, på annelimann.com finns ungefär 100 noga utvalda brands såsom J. Lindeberg, New Balance, Ralph Lauren och Levi's. Och här är det inte direkt svårt att klicka ihop en riktigt schysst outfit. Utöver kläder finns givetvis även accessoarer, skor och oavsett hur dagsformen ser ut i plånboken eller på kontot så finns det alltid riktigt bra stil och prisalternativ. Ett nytt, riktigt schysst varumärke vill jag nämna som säljs exklusivt på annelimann.com är Que sera sera. Vill man nästan sjunga. Que sera sera. Amen. En kollektion med svettisplagg och t-shirts. Halvsippen, hoodien, sweatpantsen är givna favoriter där. Allt i softa färger, lätt oversized, boxypassformar med drop shoulders. Och precis som jag var inne på, det ligger ju inte helt fel i munnen att säga att det man bär är från Que sera sera. Vi har en kod. Ja, jag vet att ni vill veta. Då den är exklusiv för alla er Toto-lyssnare. Toto 20 ger er 20% rabatt på allt. Alles rubbet! Så passa på. Detta varar, vet ni om, inte i evigheter. Annelyman.com, Toto 20 i koden och vi är de som lyfter på hatten och säger stort tack till Annelyman för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Tillbaks till Will Still.
Fanns det något mer än namnet?
Ja,
jaha.
Han är ju då 30 bast.
Ja,
han är född 92.
Och som John Guidetti.
Han liksom har, nu vet man
mer
såklart,
eller mindre underhudsfett. Jag blir glad om han är rultig 92, för det känns ju som att alla Nagelsmann som ska komma fram här nu också är vältränade. Det har också gått en inflation i hela samhället att alla ska vara vältränade. Kollar du på Dart så kommer de snart vara 6% underhudsfetta. Ah, men här
är väl ändå en bit bort 6%
underhudsprocents Will Still
när det kommer till dart.
Jo, men sporter då där det inte har varit viktigt att vara i liksom fysiskt toppslag. Golf. Mm. Fan, det finns några där har skett liksom enormt mycket de senaste åren. Henrik Stenson ska liksom vara en elitidrottsman i toppslag. Jag saknar John Daly som går med en whiskyflaska i vägen och kommer lite bakis till banan och skjuter -8. För det går!
Exakt, exakt, verkligen. Will Still i alla fall, 30 bast, och det är ju väldigt många då som har uppmärksammat honom senaste tiden i och med att han nu gör det så bra som han gör i REM och att han då ska liksom mer eller mindre ha ramlat ur pojkrummet för att han har suttit och spelat FM på en hög nivå i många år. Och hux flux så står han och tränar ett Ligue 1-lag. Så är det ju såklart inte, men FM finns verkligen med i hans då liksom, karriär och någonting som han har pratat väldigt mycket om. Att, jag är en fotbollmanager-nörd och det är därför jag liksom har sökt mig hit. Han har via då Belgien och Frankrike hoppat fram och tillbaka mellan...
Inte så mycket med tanke på hur ung han är.
Ja, men han har varit igång länge alltså.
Jo,
men de senaste 5 åren så har han liksom varit... han har varit assisterande i något lag som heter Liers. Alltså det är inte Standard Liers. Där hamnade han liksom för ett och ett halvt år sedan. Han har varit... Det här är andra vändan i REM. Han har varit i Beige och han har varit tillbaka i Liers och så vidare. Så att han fick ju då chansen när REM valde att doja sin tränare i höstas. Att då som caretaker ta hand om laget till man löste en ny tränare. Började bara stapla segrar på hög. Och nu är han då ordinarie installerad som huvudtränare.
Och utmanar PSG.
Exakt. Och har då Follarin Balogun.
Har du snappat Balogun. Upp något revolutionerande han har gjort?
Nej. Jag har sett Rem alldeles för lite för att liksom... Okay. Jag gläds bara åt
att... Jag hoppas att det inte är någon revolutionerande utan att han bara kan hantverket.
Ja, exakt. Men om det är någon av våra lyssnare som har liksom någonting jättebra på Will Still och hans fotbollsfilosofi.
Bring it on!
Exakt. Skicka det till oss på Twitter så retweetar vi det gärna och får fler att sätta sig in i den här gubbens fotboll. Det var ju också så att transferfönstret stängde i tisdagskväll. Det blev en ganska så intensiv och spännande deadline day. Det har ju tenderat att snarare gå åt liksom besvikelse- och pyspunkahållet senaste åren. Men det här januarifönstret så har det varit körning från inte minst då England.
Och det
blev en...
Bara.
Visst. Cancelo till Bayern.
Jo. Men alltså, när du benämner det där, som körning...
Där tar det slut.
Ja, men exakt. Jag tänkte säga det. Ja, men PSG har värvat Ziyech. Har de värvat någon mer?
Nej, det brakade ju.
Jaha, brakade det?
Ja. Chelsea skickade fel dokument 3 gånger så klockan hann slå över midnatt. Så att Ziyech är tillbaka.
Alltså italienarna skickade ut liksom official varenda
Han var i Paris och dokumenten skulle bara liksom skickas över. Och så skickar Chelsea fel dokument 3 gånger. Matt Doherty, han går i Kieran Trippiers fotspår och glider över till Atletico Madrid.
Mm.
Oväntad signing får man ju säga.
Jo.
Visst. Alltså,
830
det kanske,
miljoner.
Det kanske lät fel att det har varit körning framförallt i England. Det har varit en jävla körning i England och det blev körning även i tisdags.
830 miljoner euro, 8 miljarder drygt har Premier League spenderat. Och Ligue 1 127, Bundesliga 68, La Liga 32, Serie A 31. Sen figurerar det lite olika siffror, men det är runt de numren i alla fall som rör sig.
Mm. Vi har ju redan då berört Cancelo till Bayern München. Det är såklart en värvning som verkligen, tycker jag, sticker ut. Inte minst med tanke på liksom frågetecknen som ligger där bakom och under. Vad hände mellan Cancelo och Pep Guardiola?
Mm.
Who knows?
Ja, men det hade väl varit jidder redan tidigt, alltså i höstas. Och sen så har det fortsatt.
Ja, men jag tänkte men
han började vara startspelare, men sen så tappade han det väl lite.
Ja, men Fernando Santos petade honom i VM också.
Mm.
Det är något
med den där jävla gubben.
Någonting
alltså
har hänt. Mm. Ah, ja. En jävla förstärkning i alla fall för Bayern München. Och jag tror att det är väldigt bra för Cancelo att få spela i Bayern hela den här våren. Snarare än att sitta i Peps onådsgarderob. Men det var ju i England som det verkligen hände grejer. Enzo Fernandes blev den dyraste spelaren någonsin till England och Premier League. 121 miljoner euro. Tror jag hans utköpsklausul hos Benfica och Rui Costa var. Och
det var på deadline day, då hade Chelsea redan signat.
Vilka har de inte signat?
De hade spenderat 2 miljarder innan också. Ja. Under januari månad
Visst. Visst. Nej, men alltså, de har ju köpt Mudryk.
Just det.
Chil, de har Noni Madueke från PSV. Nu glömmer jag säkert någon för att det har varit sån jävla aktivitet. Men nej, alltså Chelsea har ju kört på som att det inte har funnits någon morgondag. Men det var faktiskt inte Chelseas nyförvärv här i Enzo Fernandes som gjorde liksom störst avtryck på mig dessa dagar. Utan det var att man släpper Jorginho till Arsenal. Jag skrev på Twitter att det här är så sick. Sick, sick, sick. Och så var det väldigt många Arsenal-supportrar då som ifrågasatte varför jag tycker att det är sick och försökte typ
insinuera
att det här är en jättebra värvning. Jag menar ju inte att det här är en usel värvning. Herregud, man får en Europamästare från Italien och Chelsea för 150 miljoner kronor på 1,5 år.
Ja, att stärka pengar upp överhuvudtaget.
Ett redan bra fungerande lag i en lagdel där man är känslig för en skada. Och man dessutom då gick bet på Moises Caicedo för yarden. Att då kunna liksom manövrera om det till att plocka Jorginho, det är väl jättebra.
Ja, men det är väl lite win-win också sett till att Enzo Fernandez kommer till Chelsea.
Ja, ja, absolut. Mm. Men, och du skrev ju då till mig att det här är en vanlig dag i Premier League. Ja. Och det var ju exakt det jag menade, att det här är sick. Jorginho, han var så kapten för Chelsea i den senaste ligamatchen mot Liverpool.
Mm.
Och att Chelsea,
att vi har kommit dit,
att vi har kommit till att Chelseas lagkapten går till en av liksom deras största rivaler, lokalrival Arsenal. Jag vet också att det har gått spelare från Arsenal till Chelsea och från Chelsea till Arsenal tidigare. Men att i det här läget ta då han som senast bar lagkaptensbinden i Chelsea, och att Jorginho som Europamästare, som en spelare som folk alltså pratade om som Ballon d'Or-vinnare för 1,5 år sedan.
Sen har det ju gått lite tid sedan dess.
Såklart. Och
han kanske inte har varit så briljant i Chelsea som många också vill mena på. Det fattar vi.
Ja, men att han nu ska gå och sätta sig på bänken i Arsenal, för att ser du Jorginho ta sig in i någonstans? Alltså, Granit Xhaka och Thomas Partey.
Det är det stora rotationsprogrammet idag, så att, ja, det är klart att det kommer rotera så han kommer få sin speltid.
Visst, absolut. Och som jag säger, jättebra värdning sett till att stärka upp den positionen. För att jag menar, Elneny, alltså, han ska inte ens vara där. Han är skadad nu också. Lokonga, för dålig. Och där någonstans så stannar alternativen. Det blev ingen Caicedo. Så det är väl klart att Arsenal...
Ja, men det är jättebra värdning. Och som sagt, win-win-värdning.
Och det är heller inte för några 700 miljoner eller någonting. Utan det är för liksom
Chelsea
så här...
lyfter bort en lönepost, gör plats för Enzo Fernandez, tar in en spelare som man tror på längre sikt. Samtidigt som Arsenal ska vinna titeln här och nu. Perfekt. Mm.
Men det är verkligen sick att vi har hamnat i ett läge där Arsenal plockar den senaste lagkaptenen från Chelsea för de här pengarna, där han då ska agera någon slags backup till Granit Xhaka och Thomas Partey. Det är bara så här, nu snurrar den här karusellen lite för cirkuspajigt, tycker jag.
Men det är väl snarare beviset på att fotbollsspelare är handelsvaror och att man inte längre, i alla fall inte i Premier League, men jag tror egentligen inte någonstans i världen lägger så mycket värde i var man har spelat tidigare. Och att det håller på att suddas ut helt. Risken är att man tappar rivalitet, banter, allting sånt med tiden.
Mm.
Ja, men... den yngre generationen som växer upp just nu kommer vara helt okänslig till just den typen av värvningar.
Jag vet inte om du...
Och det är ju den moderna fotbollen i ett nötskal.
Exakt.
Och
det är ju, trots hur normalt den är idag, i min värld fortfarande sick.
Och därför så ska vi bara omfamna att John Guidetti har 14% underutsfält.
Yes.
Lyssna inte på supporterna, eller för den delen Bränna som kanske vill ha ner honom till 8. Exakt. Kör bara!
Och skulle Jakob Bergström i någon intervju säga någonting som är så här... Vänta nu, vad fan? Alltså, så här, låt han säga det.
Ja.
Gör inte det till en stor... Alltså, han är en människa.
Lite banter på
han
det.
Är en människa som för 4-5 år sedan var som du och jag.
Ja.
Som hör det här.
Mm.
Så att det är liksom så här, och det är det vi vill bevara.
Mm.
Det är det vi vill bevara. Enzo Fernandez i alla fall, han klev i och med den här transfern in som den sjätte dyraste spelaren genom historien.
Så kommer det ju se ut hela tiden, i och med att prislapparna går upp.
Jag nåddes i alla fall av den här då topp 10-listan igår. Och då tänkte jag bara, ifall du gör samma reflektion som jag gör. På 10:e plats, Eden Hazard från Chelsea till Real Madrid, 115 miljoner euro. Jag behöver inte liksom rabbla summorna, men Hazard, Chelsea till Real Madrid. Ronaldo från Real Madrid till Juventus. Jack Grealish från Aston Villa till Manchester City. Antoine Griezmann från Atletico Madrid till Barça. Och så har vi då Enzo Fernandez, Benfica till Chelsea. Joao Felix, Benfica till Atletico Madrid. Coutinho från Liverpool till Barcelona. Ousmane Dembélé från Dortmund till Barcelona. Kylian Mbappé från Monaco till PSG. Och Neymar från Barcelona till PSG. Min stora reflektion när jag såg den här topp 10 svart på vitt var bara så här: har vi någon odiskutabelt lyckad transfer här? Spontant.
Jag försöker tänka på Neymar är väl på något sätt lyckad.
Man får väl ändå utgå från att han värvades för att de skulle vinna Champions League.
Absolut. Alltså, så du tänker bara, ja, men vi väger liksom inte in någonting annat än det sportsliga, såklart.
Jo, men det kan man göra. Jag vill inte få Neymar till PSG som en misslyckad värvning. Jag tycker också att han har varit bra, de har vunnit allt utom Champions League, och PSG har ju vuxit som klubb med Neymar som frontfigur 100 gånger om. Ja. Så det är klart att det på jättemånga sätt och vis har varit en lyckad värvning.
Mm.
Men man har inte vunnit Champions League.
Nej.
Så att odiskutabelt lyckad? Nej.
Vad hade Bayern gjort, sa du?
Bayern finns inte med på den här listan.
Nej, de är inte med. Det är mycket Barcelona. Det reflekterar jag över också. Mm. Dembélé.
Coutinho, Griezmann.
Alltså, Ronaldo till Juventus får ju ses som jättemisslyckad sett till att de lyckades inte vinna Champions League och de
B.
fuckade ju upp hela jävla
att det blir Serie klubben, B 23-24.
Exakt.
Ja. Nej, men alltså,
har du hört att de riskerar ytterligare 15-20 minuspoäng?
Jag hörde det.
På grund av de här svarta lönerna. Mm. Och det spekulationerna är nu, det är att man i då överklagan ska komma ner på noll för den första domen, men att man kommer få 15-20 minuspoäng för den andra. Okay. Att det inte blir liksom en dubbeldom. Men skulle det bli en dubbeldom, då är det Serie B. Ja. Kanske.
Så är det. Men du sätter ju fingret på det här. Griezmann till Barcelona. En odiskutabelt misslyckad värvning.
Definitivt.
Coutinho från Liverpool till Barcelona. En odiskutabelt misslyckad värvning. Ousmane Dembélé från Dortmund till Barcelona. Det är väl klart att Ousmane Dembélé i synnerhet under 2022 har haft sina ljusa stunder. Mm. Men han kom alltså säsongen 17-18. Mm. Och sen dess, för de pengarna, så har man ju inte fått ut vad man trodde att man skulle få ut. Kylian Mbappé, det är väl klart att det är ju en, liksom, tycker jag, den kanske mest lyckade värvningen. Även fast han, precis som Neymar, faller under inte vunnit Champions League.
Det är en lyckad värvning. Plus att hans värde är ju fortfarande intakt. Jag menar, så han kommer säljas för betydligt dyrare.
Ser man det till en affär ekonomiskt.
Affär, vad han har presterat sportsligt och så vidare. Det är att laget inte har vunnit.
Joao Felix från Benfica till Atletico Madrid.
Mbappé är lyckad. Verkligen.
Joao Felix från Benfica till Atletico Madrid. Han är alltså utlånad idag. Han är inte kvar i Atletico Madrid.
Den har inte landat.
Visst, det blev någon ligatitel, men hur mycket var det Joao Felix ligatitel?
Vi får väl se. Han är ung.
Jack Grealish från Villa till City.
Tycker alla växlar upp Grealish.
Jo, men han är inte, då är det ju för att
han är inte topp 10 dyrast genom tiderna. Så.
Och Eden Hazard till Real Madrid från Chelsea, det är väl kanske den mest misslyckade här. Ja. Det blev ju absolut ingenting. Då undrar jag bara så här, vad säger det här dig? Att av de 10 dyraste övergångarna i fotbollshistorien så är så många mer eller mindre direkt misslyckade. Är inte det sjukt? Är inte det provocerande?
Jo.
Är det inte lite så att ju högre transfersumma man betalar, som också då kommer med väldigt höga löner, desto mer krav ska man ha på att det här måste vara träff? Eller?
Ja. Nej, men så här, vissa av de här spelarna kan väl fortfarande lyckas i de klubbarna. Jag tänker på Jaffe Felix som ska kanske tillbaka då i sommar och att det i slutändan blir bra. Han säljs dyrare från Atletico Madrid och kanske vinner en ligatitel eller någonting. Så att det finns fortfarande hopp om värvningen. Men några av de här, jag tänker på Hazard till exempel. Där får man nog, jag tror att man ska vara försiktig med brintid också. För att jag tror att man hade kunnat se tydliga tecken på att Eden Hazards brintid, det var liksom slut. Lika så med Cristiano Ronaldo till Juventus. Alltså, man tror att impacten ska bli mycket större än vad det faktiskt blir i slutändan. Det här är pusselbiten för att vinna Champions League. Nu gör vi allt, till och med sånt som vi inte får göra för att värva honom.
Ja, och om vi då ska liksom se på det här gänget.
Det är ärgirighet hos klubbarna här också.
Om vi då ska se på det här gänget som fotbollens Club 27. Du kan 27-klubben med alla de artister som dog när de var 27. Så vet man väl då vad Enzo Fernandes går för framtid till mötes i Chelsea.
Alltså, Enzo Fernandes tror ändå blir bra, men det blir svårt att värdera Enzo Fernandes i och med att han inte kommer göra mål. Han är en defensiv mittfältare och allt det där. Eller kanske gör några mål, men du förstår vad jag menar.
Alltså, jo,
där
absolut,
hänger du på Enzo Fernandes hänger du ju väldigt mycket
Casemiro,
på vad Chelsea lyckas med.
N'Golo Kanté.
Absolut. Alltså,
det men finns ju sittande centrala mittfältare.
Här hänger det ju lite på Fenson Fernandes del om du och jag ska sitta här i Toto om 2 år och hylla övergången. Att Chelsea faktiskt vinner någon titel på vägen och att han är bärande. Ja. Han kan inte bara vara bärande och så kommer han trea och går till kvartsfinal i CL.
Ja, nej, alltså så här, verkligen inte. Och jag ser såklart alla spelare som enskilda individuella fall. Men det är ju lite illavarslande att joina den här övergångsklubben.
Faktiskt.
Det här är ju liksom fotbollens Club 27. Ja. Enzo Fernandes, det stinker ju flopp när man ser honom i det här gänget.
Så.
Det är bara det jag landar i. Mm. Sen vet jag inte, vi ska börja runda av. Men jag ville bara få ut min spirande optimism kring det svenska landslagsåret som vi började bygga här för någon vecka, 10 dagar sedan, i och med då Mattias Svanbergs start på 23 i Wolfsburg, Alexander Isaks comeback från skadehösten.
Vet du vad jag är lite pepp på nu? Både den tyska bollen för att se han fortsätta då, Emil Forsberg i någon slags ännu mer bärande roll än vad han varit tidigare, varit jättebra såklart.
Ja.
Sen så Emil Holm och gubbarnas framfart i Serie A.
Yes.
Och det nya sexiga med Frankrike. Har vi någon svensk gubbe där som är med?
Amin Sarr.
Amin Sarr, ja, exakt, just det. Exakt. Ja, precis. Mm. Det gör att det blir mer multi-view framöver.
Exakt.
För Wilbur i alla fall.
Ja. Nej, men jag skrev då i alla fall igår en liten liksom rant eller tråd på Twitter. Och då skrev jag så här: Yassin Ayari till Brighton, Hjalmar Ekdal till Burnley, att Samuel Gustafsson stannar i Häcken, att Ludvig Augustinsson får spela La Liga-fotboll vecka ut och vecka in i Mallorca, att Amin Sarr ges möjligheten till att explodera i Lyon och att Emil Holm blir kvar i Spezia sammanfattar det bästa januarifönstret för det svenska landslagets framtid som jag kan minnas. Skulle vi få en sen transfer slash utlåning på både Elanga och Victor Nilsson Lindelöf så är det total jackpot. Dessutom superstarka starter på året för Alexander Isak, Mattias Svanberg och Jens Kajuste. Kan vi lösa poäng mot Belgien i slutet av mars så ser jag verkligen detta bli starten på en oerhört trevlig landslagscykel. Jag är optimistisk. Och då så fanns det ju såklart de som liksom ville addera och ifrågasätta lite grejer. Men det ska såklart också nämnas, tycker jag, Isak Hien, som har fått en liksom en jättefin utveckling, både på sin egen karriär men också som pusselbit i landslaget. Många vill ju liksom bolla upp Hugo Larsson då, som skulle lämna Malmö FF och Allsvenskan för Bournemouth och Premier League för då i runda slängar 100 miljoner kronor, blir den dyraste övergången någonsin i svensk fotboll. Men jag känner att Hugo Larsson, alltså nu får alla Malmö FF-supportrar ursäkta om det är en känslig tå, vilket det verkar vara. Mm. Jag ser ju inte Hugo Larsson, oavsett Bournemouth eller inte, kliva in och bli en del av landslagets väg till EM under 2023 redan. För framtiden, absolut. Men det jag liksom pusslade och pratade om här, det var ju vad jag tror kan komma att göra skillnad redan i år i detta intensiva och oerhört viktiga för svensk fotbolls framtids EM, alltså EM-kval. För vi har ju Belgien i premiären. Och sen så är det liksom Österrike. Det är ju den stora utmanan. Men kan man då ta poäng mot Belgien?
Där har du en spelare som precis har gått också, Österrike.
Ja,
och Sabitzer.
Ja, jag skulle faktiskt vilja ge en schnitzel till Manchester Uniteds agerande där. Som får Christian Eriksen skadad av pittiga jävla idioten Andy Carroll. Försvinn, återigen. Ja. Out i flera månader. Man måste agera, man har ett dygn på sig. Tjoff, tjoff, så löser man Marcel Sabitzer.
Mm.
Alltså schnitzel till Manchester United.
Fio. Alltså, Gulasch till Fio som inte lyckades lösa det.
Ja, det
hade... Nej, men en österrikisk kalvschnitzel utbankad med sån här god österrikisk potatissallad också med vinäger, köttbuljong och olivolja.
Underbart.
Lök.
Det blev ju ingen utlåning eller transfer för vare sig Anthony Elanga eller då Victor Nilsson Lindelöf. Men man kan inte få allt. Jag vill bara landa i att jag tycker att det är väldigt mycket som känns som att det går åt rätt håll och det finns liksom ny luft och det finns ny luft i lungorna och stark vind i seglen.
Symboliserat då med ny presschef i Petra Thorén som har stigit. Icke att förringa.
Nej, verkligen inte. Det ska inte underskattas.
Inte för att vi har någonting emot Kakembo, gjort det jättebra.
Vi hoppas ju att Petra Thorén liksom upprätthåller den fina relation som Toto Balotto genom Kakembo har byggt upp till, inte minst då Janne och Wettergren.
Mm. Ja, det hoppas vi.
Men grattis till Petra, men framförallt till förbundet. Otroligt. Superbra rekrytering.
Ja, jättebra rekrytering. Glad för hennes skull, glad för det svenska landslagets skull.
Mm. Men då så känner du, delar du min optimism?
Ja, jag känner peppen.
Fan vad bra.
Du pratar ofta om det svenska landslaget nu för tiden och att du känner optimism. Jag tycker mycket om det. Jag går inte med dig i första led. Men jag är strax där bakom.
Mm. Sen så är det ju synd bara då att det första som händer efter att jag har skrivit ut den här tråden
är att,
det är att Isak hoppar upp i muren och tar en boll i plytet.
Men det kan inte vara så jävla farligt.
Säg det till Alexander Milosevic.
Var det också en boll i huvudet eller?
Ja, det var det väl.
Ja, nej, jag kommer inte ihåg. Jag vet bara att det var hjärnskakning.
Alltså,
nej, men nu är han väl ändå tillbaka.
ja, nu ska han väl bli lagkapten och så vidare. Men ja, han ska väl ha varit tillbaka 10 gånger vid det här laget. Det
är järntrappor.
Ja, det är det jag menar. Det är lite läskigt.
Tjuva inte med dem.
Nej, så att jag vet inte. Jag ser gärna Alexander Isak liksom, tjuff, bara spela redan till helgen här. Mm.
Det var falskt alarm. Det tränaren sa var väl att han trodde att det var en hjärnskakning.
Ja, men alltså, återigen, vad som kommuniceras utåt kontra vad som faktiskt är, det lägger jag inte lika stor vikt vid som att faktiskt se om spelarna är på plan eller inte. Milosevic har ju också pratat hela hösten om att säga, ja men det är snart tillbaka. Och sen så börjar han nicka på träning och sen så är det liksom, sen så är han borta bara. Ja. Jaha, var är Milosevic? Ja. Bakslag.
Ja. Går man tillbaka till första trappsteget, det är så det funkar.
Exakt.
Och så blir det, tar det längre och längre tid varje gång man får gå tillbaka.
Hörrni, om ni vill så ses vi på Simor i helgen. Det är fotbollslördag Europa, precis som vanligt. Du är bjuden precis som alla andra. Kul. Vi drar igång 18.00 på lördag inför Atletico Madrid. Det är Madrid-derby. Atletico Madrid mot Getafe 18.30, följt av den fina matchen Atalanta mot Sassuolo. Sassuolo Atalanta. Berardi mot Lukman.
Oj.
Vilken jävla match i matchen.
Vad tror du om derbyt då?
Ja, men det var det jag skulle komma till. För dagen efter då, på söndag, så öppnar vi studion igen. Aj. För då är det derby della Madonnina.
Och känslan?
Nej, jag tror att Inter gör 6. Jag måste liksom gå på det här tecknet i skyn. Att du Milan släpper in ett mål mer för varje match som går just nu.
Jag tänker att du har med dig både Vicky Blomé och Siavush i studio.
Nej, Lustig.
Ah,
Lustig dyker in
Big
i studion.
Mike.
Ja, så det blir fint. Det
länge
blir
väldigt fint. Länge sedan jag såg honom. Jag blir glad varje gång jag ser honom.
Ja, han gjorde ju januariturnén med mig.
Just det, just det.
Men
där blottade jag mitt ointresse för januariturnén.
Faktiskt. Avslutningsvis bara på tal då om liksom Derby della Madonnina och det som stundar i våra kanaler på Simor. Skaffa ett Premium Plus-abonnemang om ni inte har det. Det är Champions League här nu också bara om drygt 2 veckor. Så är det ju så, för att då knyta ihop säcken med den optimism som finns kring landslaget, att det börjar bubbla och puttra va, kring Zlatan. Jo.
Visst.
Såklart inte till derbyt här redan i helgen.
Han har varit in gruppo så att säga och tränat med laget under ett par veckor.
Det är någon Torino-match tror jag.
Exakt, som det pratas om att han ska göra comeback.
Innan Tottenham.
Ja, precis. Han får minuter i benen inför Tottenham som han givetvis inte ska starta med tanke på massa grejer. Men inte minst då att Olivier Giroud ser ju faktiskt ut att vara den Milan-spelaren som är i bäst form.
Man vet ju att Conte, med sina magsmärter hemma i London...
Så jävla in-character att han har problem med gallan och ska opereras. Ja.
Men när då Conte i liksom gallsmärtorna nås av att Ibra har siktat in sig på Tottenham... Ja.
Gats. Gajante. Gajante.
Så att, nej fan, jag trodde aldrig på de här jävla uppgifterna som gjorde gällande att det blir ingen comeback för Zlatan. Han har inte kämpat så här länge för att liksom vika in och kasta upp dojerna i björken.
Nej,
han ska tillbaka.
Ja.
Och det är jag otroligt peppad på.
Ja.
Så att, som sagt, vi ses på Simor lördag och söndag om ni vill. Annars hörs vi igen på måndag.
Jajamän.
När vi summerar ännu en fotbollshelg. Ta hand om varandra. Sprid vårt gospel. Vi älskar att ni lyssnar på Toto Balotto. Ciao tutti.
Lyssnar vi på lite Bobban också. Ciao tutti.
Ska vi inte ta någon från Club 27?
Jo, kan vi göra. Kör vi Bobban på måndag.
Du har redan bestämt att det blir Bobban på måndag.
Nej, det blir Bobban måndag.
Nej, vad fan, vi kör Bobban.
Lyssna på Uprising-albumet nu i
deppigt,
en vecka.
Så jävla deppigt med Club 27-gänget.
Ja,
så att vi kör Bobban.
Vi kör Bobban.
Men tackade han för sig? Vad kan han ha varit? Kan han ha varit 45?
Någonting. Han vägrade ju operera sin cancer. Han skulle ju få amputera tån, foten.
Dog han inte av blodförgiftning?
Nej, ja, kanske var det som tog koll på honom, han dog av cancer. Alltså han vägrade ju operera, fan, kapa foten. Han älskade ju fotboll. Det kanske borde vara ett eget never forget, höll jag på att säga. Med Bobbans stora liksom, impact på fotbollen.
Helvete, men... han blev alltså bara 36 bast.
Ja, du ser. Och gjorde så mycket. Vet du vilka vi kör? Som är så jävla bra. Coming in from the cold.
Ja, den är fin. Ja. Den är ruskigt fin.
Kör vi.
Ciao tutti, trevlig helg.
Look so sad and forsaken. Don't you know when one door is closed?